Hej och varmt välkomna tillbaka till Feelgood-podden. Idag har jag med mig en härlig kvinna som heter Lina. Och för mig är det ju Holistic Lina. Varmt välkommen!
Tack så jättemycket. Jättekul att vara här.
Ja, så härligt att ha dig med. Du ska ju såklart få berätta lite grann om dig själv. Men innan du börjar göra det så tänker jag att jag brukar alltid ställa frågan om du kommer ihåg hur vi kom i kontakt första gången och ditt, vad du hade för så intryck utav mig då?
Det var ju via mitt förra Instagramkonto, det engelska Instagramkontot jag har. Och där började vi av någon anledning följa varandra som jag inte vet hur, men det blir ju så i den världen.
Mm.
Och jag kommer mest ihåg att det var båten. Och det var sol och det var palmer och det var en glad tjej liksom.
Mm.
Det var det jag började liksom. Det kände jag med. Det resonerade med mig så det ville jag följa liksom. Så det var där det kom för mig.
Ja, jag kommer inte heller ihåg riktigt heller hur vi hamnade. Men som sagt, var ibland så bara korsas ju vägar. Det tog ju ett tag innan det faktiskt gick upp för mig. Att jag hade ju ändå haft någon form av kontakt med dig. Fast inte du visste om det innan. För flera år sedan när jag läste din bok. Smärtgräns. Som var en väldig stöttning för mig. När jag hade som mest ont i min nacke. Så var det väldigt. Ja, den betydde massor för mig då. Och det hade jag aldrig kopplat ihop att det var du. Utan det tog ganska lång tid. Innan jag fattade det. Berätta om den boken lite gärna.
Ja, det var ju, jag var med i en bilolycka 99 och det var en, intuitionen skrek nej, men jag hade ju inte lärt mig vad intuition var. Jag var 24 år gammal, jag hade inte lärt mig det, utan jag trodde ju mer att det var att jag var rädd och då försökte ju hjärnan övertala det. Så att jag satte mig i bilen med två unga killar som lekte med bilen och bilen fick sladd, bilen voltade och det blev ju en jättetuff resa för mig, för jag pajade ju nacke, rygg, jag hade ju jättesvårt att röra mig i, det var ju flera år egentligen, som det var väl 6-7 år som var riktigt, riktigt tuffa. Och sen blev det att just med boken till exempel, om jag glider vidare på det indirekt här, så var det att jag försökte förstå vad det var som egentligen hade hänt, för att när livet förändras så bara på några sekunder. Från att ha varit den här spontana tjejen som skulle börja studera personal och arbetsliv. Jag ville bli personalchef. Jag hade även sökt in till polishögskolan. Jag hade massa olika tankar om framtiden. Till att livet bara förändrades på några sekunder. Och jag bara hade ont konstant. Jag kunde inte göra någonting. Och jag insåg att jag hade behållit alla journaler från alla läkare som jag någonsin hade gått till. Och alla röntgengrejer och allting. Så jag började säga, okej, vad är det egentligen som har hänt? För de 6-7 åren, det var ju bara töcken. Mm. Det var ju bara ett evigt sökande på den som skulle kunna ge mig min gamla kropp tillbaka.
Ja.
Det tog jättelång tid innan jag accepterade och förstod att den gamla Lina, hon finns ju inte längre. Den kroppen jag hade där, den är ju borta.
Ja.
Och det tog jättelång tid för mig att förstå. Men det var där acceptans kom in. Och det var nu med detta. Då ville jag säga, okej, vad var det som hade hänt? Och då blev det att jag började skriva ner det. Så jag skrev det mycket för mig själv. Jag ville liksom förstå, vad är det jag gått igenom? Jag hade ju så här läkare som tafsade på mig. Och liksom, och den delen vet jag, den blev så här liten i boken. Och det var ju egentligen jättelång, men det, det blev liksom att man fick dra ner på vissa grejer. Så att det blev en fundering om vården väldigt mycket egentligen insåg efteråt. Hur vården inte riktigt ser en alltid. Det är lätt, kommer du in med ett brutet ben, du gipsar om det, perfekt ja. Liksom. Hjärtat har stannat, de får igång ditt hjärta liksom. Men när det är mer diffusa grejer, då är det. Så jag insåg att boken blev väldigt mycket kritik till vården. Samtidigt som det inte alls var min tanke.
Mm.
Och jag hänvisar hela tiden till journalanteckningar och allt. Så att det var ju det boken uppkom i. En förståelse för mig själv.
Mm.
Vad är det som jag har varit med om? Och jag fick liksom, när jag gick igenom alla de här, till exempel då läkare som tafsade. Att jag tillät mig att sitta och gråta och få ur mig det. Jag tror ju inte på att känslor ska vara inom oss. Men när jag var i den situationen, då handlade det bara om att överleva. Mm. Det handlade bara om att, okej, han har tafsat, han har varit innanför mina trosor. Äckligt, äckligt, jag måste hem, jag måste skrubba mig. Alla sa att jag inte skulle polisanmäla för att han var så viktig för Region Skåne. Och någonstans blir det att, man bara stövlar på. Nej, nu ska jag hitta någon annan som ska hjälpa mig. Jag måste hitta någon annan som ska hjälpa mig. Så där blev en terapi för mig. Jag skrev den ändå bara på några månader.
Mm.
För jag bara gick all in och bara, jag grät och jag skrek. Och jag började liksom se hur jag agerat väldigt mycket i panik. Jag såg ju att den här personen som jag var då i boken, som var gamla jag. Jag hade ju ingen acceptans, för jag förstod ju inte vad det var. Och med de här skadorna blir det ofta att man får fler symptom, fler symptom, fler symptom. Det är liksom, nacken leder till att bäckenet blir knas. Bäckenet leder till att käken blir knas. När käken blir knas blir öronen knas. Och sen blir det yrsel. Så att allting från en liten kota som snurrar i nacken liksom.
Mm.
Så boken kom liksom mycket just för självterapi.
Mm.
Väldigt mycket. Och sen la jag ut den på nätet för en sån här bara liten pdf faktiskt. Bara typ, ladda ner om ni vill. Och sen fick jag meddelanden från människor liksom just detta. Men den här boken har ju, herregud, det här är ju så starkt. Och jag behövde höra detta. Och just som du sa, när man går igenom smärta själv. Att man fattar att vi är alla så himla lika egentligen.
Mm.
Men när man sitter ensam på sin kammare med all sorg och all smärta, så känner man, gud vad jag är konstig liksom.
Ja.
Så, och när jag fick så bra respons, då blev det att jag bara tryckte upp den så på en privat grej liksom. Mm. Så att det var så den kom till världen.
Mm. Ja, för det är så viktigt, jag tänker, och så intressant att ändå vara liksom i grund och botten din egen självterapi liksom. Vilken resa, tänker jag, att skriva om det och gå tillbaka till det och gå in i allt det som liksom bara egentligen är tryckt ihop, och man liksom, som du säger, bara fortsätter på något vänster för att överleva.
Ja, men det är ju det som,
ja.
För det är det som blir, det blir ju en överlevnadsgrej. Ja. På något sätt är det som, eftersom livet redan är så tufft, och efter en bilolycka då och du får en skada, då ska du till exempel kontakta en advokat. Du måste hålla på och processa mot försäkringsbolaget. Du ska hela tiden bevisa hur dålig du är. Att du verkligen har ont. Du måste bevisa det om och om igen.
Mm.
Och sen har jag hade ju ingen kraft att orka bevisa att jag var så dålig. För är du riktigt dålig, då orkar du inte.
Nej.
Så att det är liksom att allting är bara en kamp. Så det är inte förrän man på något sätt kommer ur kampen. Och det blev när jag skrev den boken. Så då fick jag, i samma veva fick jag reda på att jag då blev sjukpensionär på 50%.
Mm.
Och de ville 100%, men jag kände att jag kan inte förlika mig med det. Så det blev 50%. Men då slutade ju allt med försäkringsbolag, allt med försäkringskassan. Och där kunde jag äntligen bli mig. Mm. Utan att fightas hela tiden. Så någonstans så blev det blev så bra i boken att det kom i samma veva liksom.
Ja. Jag tänker det är så viktigt, för det är ju sån, det är ju sån stor del. Jag menar, oavsett vad man är sjukskriven för, så är det ju väldigt mycket alltså kriga. Det är ju inte förutom man säger det här att man behöver vara frisk för att kunna orka vara sjuk liksom. För det är ju mycket det hela tiden, att kriga och bevisa och olika saker. Och det tar ju jättemycket energi, och ibland slutar man nästan att tro på sig själv. Alltså inbillar jag mig att det är så här liksom. Och jag tycker att där var det ju många grejer som du sätter ord på i boken, som när man sitter, som du sa innan, som när man sitter själv och bara känner sig ensam och tycker att det är liksom ingen riktigt som fattar vad det är som händer. Jag kämpar hela tiden, och så ändå kanske en del runt omkring närmast också kanske tycker att man är lite gnällig, eller man känner sig gnällig, och det är liksom den där förståelsen är svår att hitta. Och sen är det ju lätt, som du och jag har skrivit om någon gång också, att man liksom nästan tar på sig den här offerkoftan och hamnar i det liksom. Men det blir väldigt skönt när man kan se och bli inspirerad av någon annan. Mm. Och liksom hitta vägen framåt. För som du säger också, det här, och det tror jag inte spelar någon roll vad det är. Jag tänker även när man är utbränd, jag liksom, man möter många som pratar just om det här att längta tillbaka till som man var innan. Och jag tror att där är en sån, det där är en nyckel, acceptansen där är en sån nyckel att istället försöka acceptera det som är och tänka att det är något nytt som väntar istället för att försöka sträva efter det som har varit. För oavsett vad det är man har gått igenom så har ju det förändrat en som människa, både mentalt och kanske fysiskt och alltså på så många sätt. Så det blir ju på ett nytt sätt ändå. Man är ju en ny person, vi förändras ju hela tiden. Men jag tror att det är lätt att fastna i sin återhämtning oavsett vad det är. Om man vill tillbaka och vad som man var förut.
Ja, precis. Jag tänkte på det här som du sa, just att vi behöver alla delar. Liksom, allting har lett oss fram till där vi är. Och det är en grej som jag tänker väldigt mycket på. Att jag ser saker i livet som att de sker av en anledning. Och alla ser inte det så, men för mig hjälper det mig i livet. För att där är, jag gjorde ju absolut inte under tiden med bilolyckan, men det är ju nu 25 år sedan den var. Mm. Så under den här tiden har jag ju ändrat så mycket. Så att jag ser ju livet som ett pärlband. Och du måste ha ett pärlspann. Du måste ha varje pärla för att komma dit där du är idag.
Mm.
Och just, och det är så himla viktigt att inte titta tillbaka. För att, och plus också vad jag tänker, att inte fokusera på... Jag tänker på det, det är ju jättemycket jag inte kan göra idag. Jag lever ju fortfarande med konstanta smärtor.
Ja.
Jag har hela läkt jättemycket grejer, men där är ju mycket kvar.
Mm.
Och jag tror, alltså det är så viktigt att, till exempel en sak, det är väldigt viktigt att få lov att tycka synd om sig själv ibland, det här med offerkoftan.
Ja.
Och då tror jag det är viktigt att sätta på sig den, man vet om, nu är jag där. Det är så jäkla synd om mig. Jag tänker vara lite destruktiv och käka asmycket godis eller chips eller glass. Eller jag tänker dra ner persianen. Det ska vara så jäkla synd om mig. För fy fasiken vad jag är med om detta. Och jag tycker det är helt okej. Okay. Du kanske till och med kan gråta ur dig det. Men det är som min sambo, han säger det. Han vet om att om jag ena dagen bara känner mig, det här är skitjobbigt. Nu är det jobbigt, jag klarar inget liksom.
Mm.
Men han är aldrig orolig för att jag ska fastna. För han vet att eventuellt bara efter några timmar. Eller är det så säger jag, du, jag är inte riktigt nere i skiten än. Jag ska lite längre ner bara. Men imorgon, då är jag tillbaka igen.
Ja.
Och det är det jag tror är så viktigt att tillåta. Och att inte jämföra sig med andra. Den här är viktig. För många sa till mig, men du Lina, du hade ju kunnat hamna i rullstol. Ja, det hade jag absolut kunnat ha gjort. Och jag hade absolut kunnat dö. När bilen voltade så såg jag ju att vi hade ju landat mellan två stora, om det var någon pelare, om det var gatlampor eller någonting. Så bilen hade ju kommit precis mitt emellan dem. Precis. Så den kommit lite åt höger och lite åt vänster.
Mm.
Men jag tror att tänka att andra har det värre, det kunde vara värre. Om man kan tänka det och det hjälper en själv, då kan man tänka så. Men om du får in och förringa det man känner och det man, de smärtor man har, då känner jag inte att det är okej. Okay. Inte så som jag ser det.
Nej, jag håller helt med dig och jag tänker också att det är så himla viktigt att ha, jag kallar ju det för skitdagar, men det är ju lite också som du säger, att aktivt ta på med koftan medvetet när man känner att det är en tung dag och tillåta sig. Då brukar det liksom, för mig brukar det vara att man kommer till en sån här insikt nästan och känner att nej men, nu är jag ganska trött på att vara så här liksom, det är ju ganska så, och så är man klar. Så har han gjort det. Men just att ta på sig den och gå runt med den. Och fastna med den på sig. Jag tror att det är jättelurigt. För då blir det väldigt tungt och väldigt mörkt. Och man missar ju saker som är bra i livet. Samtidigt som jag tänker precis det du säger nu också. Om att jämföra sig. Jag tänker att även andra som säger så här, liksom, beklagar sig någon gång och jag har ont någonstans. Fast då, det är ju ingen idé. Att, alltså, det är ju ingenting jämfört med vad du har. Kan de också uttrycker, jag antar att du har hört det också, liksom, den säger att det är ingenting mot vad du har. Fast det spelar ingen roll, för vi kan ju bara jämföra oss med oss själva och jag menar den erfarenhet och upplevelse vi har. Så jag tycker att det är jätteviktigt att man får uttrycka om man har ont eller mår dåligt, oavsett, för det kommer alltid finnas de som har det värre, men vi behöver ju få känna vad vi känner liksom, och att det är okej. Okay. Jag tror det är jätteviktigt.
Mm. Ja, men verkligen. Det är hela tiden det. Inte låsa in känslorna. Liksom,
nej.
Att de vet. Men bara man är medveten om det. Men då tror jag, för att komma till detta, då måste man ha kommit till acceptansen att det är som det är.
Mm.
Och där tror jag, för mig tror det ju många år, för jag tolkade ju acceptans som att jag gillar det som har skett. Så att acceptans, om jag accepterar att det har skett, då betyder det, åh, det var gött med en bilolycka. Det var jävla gött att få igen och inte kunna jobba med. Fan vad gött. Jag blev ju så triggad i vården. När de bara, men du måste acceptera detta. Och jag bara, och jag blev så förbannad. För jag bara kände, nej, jag tycker inte att detta är okej. Okay. Och det är ju liksom just det här, vet du, den sinnesrobönen. Ja. Och det här med att ge mig sinnesro, att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.
Yeah.
Och det är där, att när du accepterar, okej, okay, jag har varit med i en bilolycka. Kan jag skruva tillbaka tiden och ändra den? Nej, det kan jag inte. Hade jag önskat att jag kunde det? Ja, det hade jag. Alltså, men jag går inte runt och tänker på det liksom. Utan det är som det är. Och fortfarande pärlbandet att allting behövs. Mm. Men jag hade ju såklart väldigt gärna velat vara helt smärtfri. Men det är som det är. Och hur kan jag göra det bästa av det?
Precis.
Och det är det jag kan berätta för andra om mina erfarenheter. Ja, alltså, jag är ju en helt annan människa. Jag kanske inte hade varit ihop med min sambo om inte bilolyckan hade varit. För att jag var ju mer speedad. Jag ville ju ha uppbokade dagar liksom från morgon till kväll. Jag hade så här, du, ska vi ta en fika? Jag har en lucka här 15.30 till 15.45. Ja, ska vi ta en fika? Ja. Så jag hade ju en sån kalender som man, det gick liksom inte att boka med mig.
Mm.
För det var liksom jobb, träning, fika, fika, fika. Och jag blev ju helt stressad bara att tänka på den personen liksom. Det är inte så jag lever idag.
Nej. Nej, acceptansen är ju nyckel till jättemycket. Och jag vet ju när jag pratar om det också i kurser och sånt där. Och man pratar om acceptans och en del säger, nej, men jag vägrar acceptera det här. Jag tänker aldrig göra det. Att man har fått till exempel en kronisk sjukdom eller smärta. Och då behöver man liksom omvärdera det där ordet acceptans, precis som du säger. För vad det är, vad innebörden är, det handlar inte om att gilla läget. Det handlar ju verkligen om att se på det så som det är. Jag menar, står det en vägg framför mig och jag inte vill att den ska stå där, så det hjälper inte att jag fortsätter att springa in i den. Det gör ju bara ont och det kostar massvis med energi. Jag får ju acceptera att den står där och istället se, okej, vad kan jag göra? Hur kan jag ta mig till andra sidan liksom? Det är ju, alltså de grejerna är ju så, när man fattar dem eller när de landar verkligen hos en, så är det ju väldigt förlösande och mycket, mycket lättare att hantera motgångar eller liksom kroppar som vi har som gör ont liksom, om man lever med det. Att man istället kan både acceptera att det är så, tillåta sig att ha riktigt ont och fokusera på det man kan göra liksom. Att skapa sig ett liv utifrån det också, som gör det så hanterbart som möjligt. Det är ju då vi kan fortsätta framåt liksom.
Ja, men precis. Och just det här, vi pratade lite om det innan, det här med att inte fokusera på det man inte kan göra.
Nej.
Och den är också väldigt viktigt, för att just att när man får en smärta eller en olycka eller någonting, då är det ju som, jag höll på väldigt mycket med keramik, jag höll på med pyssel, jag höll på med framkallning, fotografering i mörkerrum och så här liksom.
Mm.
Men jag kan ju inte böja ner min nacke så länge, jag kan ju bara sitta en liten stund. Men går vi iväg på restaurang, då sitter jag ju liksom med menyn så här.
Mm.
Och gärna med armarna i bordet så det inte belastar nacken. Och så att alla mina gamla intressen, det bara dog. Så allting som var jag, det bara försvann.
Ja.
Och någonstans, där och då var det ju en sorg. Jag sörjde ju det många år innan acceptansen kom. Mm. Och jag kan ju sakna vissa grejer ibland. Men jag tror att det är väldigt viktigt. Men vad är det jag kan göra?
Ja.
Och lägga fokuset där. För det tror jag är en överlevnad. Att livet är så häftigt och livet är så härligt. Och vi måste liksom, alltså, ha dina skitdagar. Men kom igen.
Ja.
Alltså där är... Det som jag tänkte, jag älskar ju dansa, precis som du gör.
Ja.
Och så var det en dag så tänkte jag, men tänk de som inte kan sitta, eller de som inte kan stå, för de sitter i rullstol. Ja, men då bara spelar jag in en liten video när jag sitter och dansar så här liksom. Alltså just att, ja, men kan du inte röra armarna? Nej, du kanske kan röra huvudet och dansa. Alltså just att du hade velat hoppa runt som en liten trans. Men nu är det så här. Så att, och det som ibland får jag ont i axlarna också för jag fick smälla av bilolyckan. Och ja, du kan inte dansa, du får röra benen.
Ja.
Alltså liksom just att, inte då, stackars mig, nu har jag så ont. Men som sagt, ibland in i offerrollen, men tjoff tjoff, ut ur den igen. Ja. Och igen.
Mm. Ja, men det är så viktigt, ja, just det här att hitta sina vägar, nya vägar, och också kanske då titta tillbaka som du säger med intressen, för jag, det var ju likadant för mig, jag fick, det var ganska mycket jag fick lämna också utav det som jag kände var jag. Det är också en sån här, tänk vad man identifierar sig med saker man gör också, men just att hitta det här, vem är jag nu och vad, liksom, vad kan jag göra nu, och också vara tacksam för att jag har kunnat göra det innan och att det har varit en del av mitt liv innan, istället för att, alltså även om jag såklart också har sörjt det väldigt mycket och det kan jag fortfarande göra ibland liksom, men mest känner jag mig väldigt tacksam över att ha fått möjlighet att göra det. Att liksom, ja, det är ju också en del av den man är idag. Och istället så har det ju öppnat nya vägar som jag tror aldrig jag hade tagit annars, som jag inte hade blivit tvungen att titta på vad jag kan göra nu. Och jag tänker att det är väl lite så för dig också, att det är nya.
Ja, det är det. Ja, alltså, det blir det. Och det är precis som jag utbildade mig ju 2006 till feng shui-terapeut.
Mm.
Eller konsult menar jag, feng shui. Och det var ju bara för att det var den enda utbildningen jag hittade där jag kunde ligga ner, för jag kunde inte sitta riktigt. Så att, och det var 2006 var det. Så att de tillät att jag låg längst bak på en massagebänk, till exempel. Och då var det mer bara, ja men jag vill göra en utbildning, för jag måste börja leva. Jag hade inte levt mellan 99 och 2006 alls. Och så började jag känna liksom där att jag vill ta tillbaka mitt liv på något sätt. Men då fick det ju vara under mina premisser. Och det var ju att jag inte kunde sitta. Och så då gjorde jag det. Och just hur det ledde då mig till feng shui eller feng shui. Och det hade jag ju aldrig kommit att tänka på annars.
Nej.
Och sen liksom med yogan hamnade jag också i, på grund av att jag hade så ont och det inte funkade. Och då kom jag in med yogan och utbildade mig till yogalärare. Så att det är ju, och det är det pärlbandet, hela tiden tillbaka till pärlbandet.
Ja.
Hela tiden.
Jag älskar och jag älskar det här liksom, som både du och jag säger, men för mig är det nästan som ett mantra det här, okej, vad kan jag göra? Att hela tiden komma tillbaka till det liksom. Även i plötsliga situationer, jag tänker bara som nu när vi hade stormen här vid och man sitter och är skiträdd. Och så bara, ja, men vad kan jag göra? Även mitt i liksom alla situationer som dyker upp, oavsett om de är korta eller långsiktiga, men när det är någonting som händer. Att hela tiden komma tillbaka till det. Okej, nu händer detta. Så vad är det jag kan göra? Istället för att fastna i alla tankar om oro. Eller tänk om och så vidare. Som också är väldigt lätt att göra. Så att jag tror att de där orden är så himla viktiga. I så mycket för oss.
Mm. Ja men verkligen. Jag har en liten rolig incident att berätta om det här med acceptans. Och just så. Jag satt på ett flyg, det är jättemånga år sedan, och jag var väldigt flygrädd på den tiden. Och jag sitter bredvid en sån här fin kvinna från Limhamn då, fina delen i Malmö. Hon hade pärlhalsband och hon var så riktigt fin. Och vi flyger och jag har inte pratat med henne. Jag visste efteråt sen att hon var från Malmö då. Och sen så kommer det jätteturbulens. Och automatiskt greppar jag alltid personen, eller då greppar jag alltid personens arm. Och så sa jag det, åh gud, ursäkta, så är det okej om jag håller i dig? Liksom. Hon bara, ja men det är ingen fara, så är du rädd? Jag bara, jag tycker det är obehagligt.
Mm.
Och så sa hon så här, men du? Och hon var väl typ i 70-årsåldern eller något sånt. Så sa hon, och så just det här att hon var så fin. Och så berättade hon då att hon och hennes väninnor, de har ett uttryck de brukar använda. Och det är just också när du förväntar dig någonting helt annat än det som kommer. Så sa hon, nej för vi har ju det. Vi säger, du kommer hem, din man lämnar dig. Ja, vad ska du göra? Du kan inte göra något åt det. Skitsamma. Ja, du sitter i flyget nu. Och vi säger, ja, vi kraschar. Ja, vad ska du göra? Skitsamma. Och det var en sån. Och det betyder inte att man bara ska skita i allting och bara säga, jag lämnar dig. Ja, ja, skitsamma. Men det var en sån, det är också en typ av acceptans.
Ja.
Men jag har valt att sätta mig på flyget, även om jag då var jätteflygrädd. Vilket jag inte är längre. Men jag var det då, jag hade valt det. Ja, Och kraschar vi så kraschar vi. Ja, vad ska jag göra? Då är det ju meningen jag ska dö. Det är så jag ser det. Då är det meningen. It's my time to go.
Mm.
Och det är så häftigt just liksom att med acceptansen, för att alla måste nu hitta olika vägar.
Ja.
Eftersom jag läser ofta, jag har svårt att acceptera att jag är kroniskt sjuk eller kroniskt ont och så. Och det är just det att jag tror, som du var inne nämnde på det just här, att du står vid en vägg.
Mm.
Då blir det så tydligt, ja men väggen är ju där. Ja, och det är ju precis samma sak med dina smärtor, de är ju där.
Mm.
Och vad kan du göra åt det? Och precis som när du sitter i stormen. Mm. Det är ju så häftigt, för det är ju där kraftfullheten kommer.
Ja.
I att se, hur kan jag påverka? Jag kan inte påverka att stormen är här, men vad kan jag påverka? Mm. Mm. Jag kan inte påverka att väggen är, jag kan inte hjälpa att väggen är där, men vad kan jag göra? Jag kan inte hjälpa att göra, men vad kan jag istället göra?
Precis.
Och den är en jäkla stor ögonöppnare liksom.
Ja, alltså det är verkligen en nyckel till sin egen framtid, tror jag, till ett välmående, alltså faktiskt, till att må väldigt mycket bättre i olika situationer eller den situationen man befinner sig i. Så absolut.
Jag kommer tänka på en annan sak.
Ja, kör.
Ja, nej, jag bara kommer tänka på det här att en viktig sak som jag tänker mycket på ibland är att vi tar andra sanningar och sätter på oss själva. Mm. När jag gick till läkare då, jag gick ju jättemycket till läkare de första åren, så sa de att så som du mår efter 3 år, efter det bilolyckan med whiplash och allting, det är så du kommer må i resten av ditt liv. Och då blev jag, när jag efter 3 år låg som en platt fisk på soffbordet i vardagsrummet och kunde inte sitta, kunde inte ligga på rygg, jag kunde knappt gå. Då var det så, är det så här jag ska må resten av mitt liv? Och det bestämde jag mig för, så är det ju inte, det stämmer ju inte. Bara för att det stämmer på någon så stämmer det inte på alla. Och sådana grejer, jag bara gled verkligen in på detta nu, bara dök upp som en bild.
Mm.
För det är så jäkla viktigt. Mm. Att vi inte tar åt oss, det som man vet vissa läkare, ja men du har, det är ju 50% risk att det går åt helvete. Ja, men det är 50% chans att detta kommer gå skitbra.
Ja.
Alltså, och just att fokusera istället på, ja det är bara 1% som överlever detta. Ja, då tänker jag vara den procenten.
Mm. Mm.
Jag tänker vara den.
Mm.
Och just att inte ta det andra säger, för det kan bara sätta sig i kroppen, som jag hade tagit den sanningen. Mm. Så som du mår efter 3 år kommer du mår hela ditt liv. Då hade inte vi haft det här samtalet och jag hade inte skrivit boken.
Nej.
För jag hade levt i en klibbig offerkofta konstant.
Ja. Nej, det är jätteviktigt, just det där generaliseringen liksom, som kan bli också. Att någonstans verkligen, och det är ju också det, att våga känna efter och känna in sig själv och se förändringar som sker också, även om de är jättesmå. Att det inte, alltså det är ju så lurigt, vår hjärna är ju så, den slurpar ju saker liksom, som vi tänker. Vi blir ju väldigt mycket som vi tänker liksom.
Mm. Och det är häftigt, där skulle jag vilja glida in på att man, kommer ihåg, jag gick en kurs med Joe Dispenza.
Mm.
Då handlar det väldigt mycket om att märka vad är det man tänker. Och jag känner det, jag är en väldigt positiv person. Jag tänker jättehärliga tankar och allting. Men alltså de här omedvetna tankarna. För då är det till exempel direkt när man vaknar på morgonen. Vad är det för tankar man har? Och vad är det för tankar när du ser dig själv i spegeln? Mm. Och jag började så skriva ner de här tankarna, det är några år sedan. Jag började skriva ner de här tankarna och bara inse att, men herregud, det kunde vara, åh herregud vad grått hår jag har. Shit, vad är det för rynkor? Ja men herregud. Alltså sådana grejer, det kunde komma och bara, åh det här var ju jobbigt. Och jag bara kände, ja men herregud, det är inte jag. Det är inte hur jag är som person. Mm. Men ändå är det som att de här människan är lite gjord för att hitta fel, och det tror jag just är på överlevnad.
Mm.
Att förr när vi levde var vi tvungna att hitta fel för att se hur ska vi överleva den här dagen så inte björnen hittar oss, eller vargen, eller lejonet, eller vad det nu var. Och det tror jag sitter kvar i oss. Så jag tror att vi aktivt måste få koll på vad är det för tankar vi har. Så jag satt och skrev ner, jag försökte komma på alla. Allt ifrån, fan vad jobbigt att jag har ont, till allt. Och så satt jag och kollade dem och så tänkte jag, det är inte konstigt jag inte mår toppen med alla de här tankarna i mitt huvud.
Nej.
Så då satt jag istället och började skriva ner helt nya tankar. Så jag börjar alltid morgonen med, jag tackar, jag visualiserar hur jag vill må, vad jag vill känna. Och det har förändrat otroligt mycket för mig. Otroligt mycket.
Det kan jag tänka mig, för det är ju verkligen, alltså, hjärnan gör ju inte skillnad på vad som är sanning och vad som är liksom falskt, falska nyheter som kommer där uppe. Den är ju liksom, den köper ju allting rakt av. Så det påverkar ju jättemycket hur vi mår. Och som jag brukar säga, tankarna är ju, det är ju en superkraft. Om vi lär oss så som du har gjort att använda det på rätt sätt, så kan vi ju använda dem istället för att stärka oss och för att må så himla mycket bättre. Men just det här, det läskiga är ju liksom som du säger, de här autopilottankarna och det som bara kommer, som vi knappt registrerar men som ändå gärna registrerar och tar ner i hela vår kropp och hela vårt sätt att se på oss själva eller känna oss. Att faktiskt bli medveten om vad det är som pågår där uppe.
Det är just också intressant. Att man sen till exempel, som jag skrev ju ner allting då.
Ja.
Och sen så skrev jag de nya tankarna. Sen är det väldigt viktigt att efter någon månad igen kolla. Checka av hela tiden och kolla för att se. För att i och med vi är byggda till det. Mm. Att tänka de negativa tankarna. Så måste vi konstant aktivt välja det positiva.
Ja.
Just på grund av överlevnad. Och ja, jag tappar tråden här lite.
Det gör ingenting. Nej, men det är väl också så, jag för mig att jag läste någonstans att det krävs någonting, om det är sex eller någonting sånt, tankar, positiva tankar för att väga upp en negativ tanke. Det är i alla fall fler positiva tankar krävs för att liksom jämka upp, skapa balans med en negativ tanke. Och då är det ganska intressant, eftersom de flesta av oss tänker mer negativa tankar varje dag om oss själva än vad vi tänker positiva. Så att det är ju redan en obalans därvid, och det krävs ganska mycket för att balansera upp, och det krävs ju medvetenhet om det. Och som du säger, affirmationer där är ju helt fantastiskt att använda sig utav.
Mm. Ja, men verkligen. Och jag vet till exempel på morgnarna alltid, och att till exempel bara att le åt sig själv i spegeln. För alltid när man står framför en spegel, då ser man ju som surast ut.
Ja.
Det är ju ingen, du pratar inte, du bara har det här neutrala. Så liksom istället le. Och alltid varje morgon innan jag går ut ur badrummet. Så jag är alltid ett sånt tecken. Bara så här, bara yay eller peace. Och bara så här. Så där, bara för att liksom, okej, det är en ny härlig dag.
Ja.
Och just att liksom, även när det är jobbigt, så kan det ändå vara riktigt jäkla härligt i alla fall. Man bara så, okej, nej, men jag har jätteont idag. Ja, men solen skiner. Jag kan sätta mig ut en stund med en kopp varm choklad.
Mm.
Sitta ut en timme och höra fåglarna kvittra. Ja, men det är ju wow.
Ja.
Alltså, så just att för mig har det nu blivit väldigt mycket att det är de små tingen i livet som har blivit så himla, himla stora.
Ja.
Att liksom, förr var det väl mer, nej, men en resa till Bali, det är nog det viktigaste liksom. Och nu är det ju mer en liten blomma har kommit upp, en liten krokus här, och solen skiner, jag kan sitta i den vindstilla hörnan och dricka något gott. Alltså just att kunna andas, att kunna röra mig, det är så små saker är det ju inte, det är ju jätteviktiga
saker.
Nej,
men de är så, alltså, sånt som är så lätt att ta så för givet och inte registrera, inte reflektera över. Men när man börjar göra det så som du gör, så blir ju hela livet så mycket roligare och man mår ju mycket bättre. Det blir ju liksom lättsammare än, eller som jag sa, att det är så lätt att fastna i det här att som du säger, den där semestern, eller om man har bokat det, då ska jag ska komma så bra och det kommer vara så bra, så nu kan jag jobba på liksom, nu allting går på autopilot och man stressar och man reflekterar inte över de här små vardagssakerna, och så kommer man dit och så blir det inte alls som man hade tänkt sig, eller så blir man sjuk så man inte kommer iväg, någonting annat händer och det blir inte alls som man har tänkt sig, och så har man då missat kanske månader av dagar som man kunde mått så mycket bättre om man hade sett de här små tingen. För man har hängt upp allting på det här stora. Och jag tänker att det är så himla viktigt också där. Jag sa det någon gång att ibland blir det ett jäkla tjat om det här med nuet. Men det är ju faktiskt, alltså det är så fantastiskt, för det är ju, nu är ju det enda vi kan påverka. Och det är ju det enda vi vet egentligen. Vi kan ha tankar om vad som ska komma eller hur det ska vara eller vad vi ska göra. Men vi vet ju inte. Men just här och nu så vet jag ju vad jag har runt omkring mig och vad som är bra och inte bra. Och att faktiskt se det och uppskatta det. Och jag tror att man får en mycket jämnare, om man säger, feel good känsla i kroppen om man gör så som du beskriver också. Och som jag också använder mig mycket av, att liksom njuta av de här små sakerna, att se dem, att uppskatta dem.
Jag tänkte lite häromdagen, så tänkte jag, många har en bucket list. Okej, vad ska jag göra innan jag dör? Och så tänkte jag, så sa jag till min sambo då, så här, gud, så jag har ingen lista liksom. Och så satt jag bara och funderade. Och alltså, det roliga är att hade jag gjort den här bucket listan då för 25 år sedan, den hade ju varit helt tokig. Nu har jag så på min lista, jag har aldrig varit på en sån ceremoniell kakaoceremoni. Jag har aldrig varit det, det har inte blivit. Det står på min bucket list. Alltså du vet, sådana här mer enkla grejer. Jag har aldrig varit på ett gångbad till exempel. Det skulle jag vilja vara. Jag har aldrig varit på sådana här breathwork. Det skulle jag vilja göra. Så att sådana grejer är det som står på min bucket list att göra liksom. Och egentligen står också bucket listen att alltid se till att fortsätta välja glädje i alla lägen. Mm. Och det kommer alltid stå kvar, för det kommer vara en stående punkt där jag dör liksom. Men just att det är så himla små grejer som kan betyda så himla mycket.
Och de blir så nåbara också när man plockar ner det så liksom, och det blir de här lite mer enklare grejerna. Än att man har en sån där ouppnåelig dröm i huvudet och har det hela livet liksom, och den känns, tänk om någon gång i livet kanske man skulle liksom. Och så får den runt där.
Ja, och den är så, jag tänkte lite på det du sa, det här med att nej, men jag, när vi reser där, då blir allting bra liksom. Och så jobbar man på det tills dess, så blir någon sjuk eller man kan åka. Och det är lite som min mammas gamla granne. Hon sa det, att alltså, det viktigaste i livet är vardagen. Då tänkte jag på det här med till exempel att men på semestern, då ska vi ta igen allt. Vi ska ha roligt, vi ska hitta på saker. Och så börjar man kanske med att man får migrän på resan ner, för att man har stressat hela tiden när man ska ner. Och sen också just att, precis som du sa, att nuet är det enda vi har. Det är bara här och nu vi har. Och att verkligen, att vi har haft jättemycket i vårt hus för att vi har stött på patrull med att det var mögel och fukt i ett helt våningsplan. Så vi har hållit på att sanera nu sedan i april förra året. Och där kan man ju också liksom, hur man hanterar en sån situation. Att först blir man ju liksom helt deppig och så här. Och sen bara, ja men it is what it is. Vad gör vi? Ska vi bo kvar och satsa eller ska vi flytta? Att man, så att, nu tappar jag tråden lite. Det var något du sa innan som var så bra. Som jag ville spinna vidare på. Ja, men det här med nuet att. Jo, för vi har hela tiden tänkt. Ja, men eller inte hela tiden. Jag kom på att vi hade tänkt att, ja men. När allting är klart med huset, då kan vi börja göra det här. Och, för vi har ju haft så mycket byggare och sånt som springer här hela tiden. Sen är det ventilation. Och, sen vet man inte när de kommer. Så jag säger, nej men när det blir klart, då kan vi börja köra iväg på någon liten utflykt någonstans. Och så här. Och man bara, då sa jag det till Victor. Ja men herregud, vi har ju fastnat i sånt här med att, ja men när det är klart, då kan vi. Så det sa vi det. Glöm det. Det är liksom nu. Och det är så lätt att. Det är så märkligt just hur människor är. Vi är så lika med det. Det är så många som gör det. Och vi är det till personen mycket. Men att just att hela tiden stanna upp. Okej, håller jag på att skjuta någonting på framtiden? Liksom, nej, men när patienterna är uppe, då kan vi göra det. Men när garaget är byggt, då kan vi slappna av. Ja. Alltså det kommer alltid hända någonting. Det kommer alltid hända något. Stort eller litet.
Ja.
Så det, livet är här, livet är nu. Tänker du på dåtid, då är det dåtiden som blir din nutid. Tänker du på framtiden, då är det framtiden som blir din nutid. Och framtiden vet vi inget om. Och dåtid kan vi inte påverka. Liksom.
Nej.
Så, det är nu. Det är nu. Det är nu livet är.
Ja.
Och var medveten om det. Liksom.
Ja, och verkligen uppskatta det och vara närvarande i det. Och som du sa, alltså vardagen är ju, det är den största delen av vårt liv. Så det är ju så himla viktigt att vi hittar saker i vardagen som får oss att må så bra som möjligt, tänker jag. Att få det att funka. Sen kan det andra vara grädde på moset, eller vad säger man? Men att det blir liksom extra liksom, livskvalitet utöver. Men att ha den här, hitta den här vardags känslan som ändå blir så bra som möjligt. För det är ju likadant med som det du säger nu, som många säger, man ska vila, jag ska bara göra detta först, sen ska jag sätta mig och ta det lugnt, och sen har hela dagen gått och så har man inte haft den där stunden med återhämtning som kanske hade gjort att man hade mått så mycket bättre, eller i förlängningen också kanske gör att man inte bränner ut sig. För att du sätter dig 5 minuter med kaffekoppen och andas lite frisk luft och bara ta den där stunden. Att istället för att jag ska bara göra detta först, tänka att jag ska bara sätta mig en stund först. Och är man rädd att man fastnar, ja men sätt en timer eller någonting då. Alltså klockan, och så har man det, koppla av den stunden och så fortsätt sen. Jag ska bara återhämta mig lite först liksom. Om vi kunde tänka så.
Ja, men det är så lätt, livet bara springer iväg och sen sitter man där. Jag fyller 50 snart och man bara, nej men gud, herregud, vart tar livet vägen? Och då lever jag ändå väldigt mycket i nuet ändå. Men det är ändå, det är liksom, och det är också det här att vi har funderat på att sätta upp en tavla, men vi tycker det blir så makabert. Men det är liksom någonting med att livet kan ta slut imorgon. Ja. Du kan dö imorgon.
Ja.
Och så ska vi se den varje dag. Men alltså någonstans är det ändå för att även om vi är friska eller vad som helst, någonting kan hända. Vi kan halka och slå oss, vi kan vad som helst. Och någonstans är det hela tiden att inte skjuta upp saker.
Ja.
Utan att och göra saker som man själv tycker är roligt. Det som ger en glädje.
Mm.
Så jag tror vi lägger så himla mycket tid. Vi håller på att fundera på vad vi kan outsourca.
Mm.
Till exempel städningen. Vi tycker det är skittråkigt att städa. Okej, vi ska kolla upp om vi kan ta hit en städfirma en gång i månaden. För det är inte så mycket ändå. Kan vi fixa det och klara det? Ja, men då kommer vi göra det. För det kan underlätta för oss.
Mm.
För det är liksom, livet är här, livet är nu. Mm. Och om vi kan slippa göra vissa saker och fokusera på det som vi brinner för. Mm. Och det jag brinner för, bara få lov att göra det, lägga min tid på det. Mm. Det var som när jag hade företag tidigare.
Mm.
Då skötte jag min egen bokföring. Mm. Och, men sen en dag så slutade jag med det. För jag kände att jag kan det, men jag tycker inte att det är roligt. Och då gav jag det till min revisor. Han bara, det är jättebra Lina. För du ska göra det du tycker är kul. Jag tycker det här är jättekul, sa han. Och det är ju det. Så någonting man själv tycker är jättetråkigt, det är någon annan som tycker det är kul.
Ja.
Jag kommer inte ens behöva betala dem. För man kanske kan göra en bytestjänst eller någonting. Vad vet jag? Mm. Det är någon, det du tycker är så tråkigt att göra. Det finns någon som älskar att göra det.
Mm.
Och det är dem man då ska hitta. Så man själv kan fokusera och göra det som bara får en att skina.
Absolut. Absolut.
Alltså det är
så viktigt. Och sen tänker jag liksom även så här med städningen. Om man inte har möjlighet att betala det, så är det ju också ett sätt att någonstans acceptera det. Om man faktiskt kan göra städningen till någonting roligt. Om man bestämmer sig. Att liksom sätta på bra musik och bestämma sig för att man ska göra något särskilt efteråt. Belöna sig liksom. Eller att också i städningen. Det har jag, jag har det som en övning i min mindfulnesskurs. Just att man ska göra någon vardagsuppgift som man egentligen tycker är tråkigt. Som att diska, hänga tvätt eller städa. Men med full närvaro, liksom, att, för att stilla liksom, sinnet. Att det blir som en meditation att stå och ja, nu diskar jag det här glaset på den kanten och den kanten. Det kan låta jättetråkigt, men det här är, det är jättebra träning på närvaro. Och man stänger av alla tankarna och värderar om det man håller på med. Och istället blir det som en skön stund, en återhämtning istället för någonting man måste göra. Och det är ganska kul att läsa vad folk skriver om det i den här kursen efteråt. Att de först liksom tycker att det här känns jättekonstigt. Och sen bara, det blev mycket lättare att göra det här. För det kändes som att det här är en stund för mig då. Om man har familj till exempel. Där det hela tiden handlar om att kanske göra saker för andra. Men plötsligt så blir det här är min stund. med mig själv. Och jag
faktiskt... Det är ju skithäftigt. Mm. Det är skithäftigt tycker jag, just det här som du sa. Vi har pratat om det mycket också med att vi säger vi måste tömma källaren, säger vi, och vi måste åka till tippen. Och så känner vi båda, det här är inte alls vad vi är sugna på. Så sa jag, men vi ska se till att göra det roligt. Så att vi även när det är tråkiga saker, att vi ändå gör så att det blir kul.
Mm.
Och det är en övning, det är en väldigt bra övning. Så det är jättebra just det med städningen. Sätta för bra musik, öppna fönster kanske och bara dansa fram i städningen. Liksom.
Ja. Och sen tjatar jag ju om en sak, och det är ju, jag är ju allergisk mot ordet måste. Och det är ju ett sånt där, för det är ju, egentligen är det så himla enkelt när vi byter ut det ordet, hur vi känner inför någonting. För hjärnan registrerar ju måste som, alltså det är ju, betyder ju att någonting är tvingande. Och den registrerar ju det och lägger det på hög med alla andra måsten. Så plötsligt så kan det kännas väldigt stressigt och det blir väldigt motigt liksom. Att jag måste göra det, jag är tvungen att göra det här. Men om man bara byter ut det till att jag vill det här. Jag vill åka till tippen som du säger, för att jag vill ju få undan de här grejerna. Mm. Jag vill betala räkningarna för att jag vill ju bo här. Jag vill ju ha det här huset eller vad det nu är liksom. Att vända på det och lite grann att tänka om det. Och då blir det också direkt så mycket lättare.
Mm. Ja, men det är ju jätterätt. Alltså verkligen. För det, ja, det ändrar ju jättemycket i sättet. Och också fokusera på resultatet efteråt.
Ja men precis.
Att man vet att. Ja, men det är också till exempel om man. Ja, men man ska börja äta någon nyttig mat som man inte gillar så mycket. Men man vet om. Att om en vecka kommer jag märka förändringar i kroppen.
Ja.
Det är som jag har skippat kaffe nu i 2 månader. För jag ska se hur det påverkar min menscykel.
Mm.
Och den påverkar väldigt mycket menscykeln kan jag säga. Ja. Det är lite trist men sant. Men ändå, ja, du förstår. Men det är också det att jag tyckte det var jättetråkigt att sluta med kaffe. Jag dricker liksom en kopp om dagen bara. Mm. Men jag har bara tagit en paus. Men att fokusera på att men tänk om detta kan göra att min PMS... blir bättre eller någonting. Ja då blir det ju inte jobbigt längre. Så då har jag istället så. Jag har kokt kaffe till min sambo. Och jag har hittat andra härliga alternativ. Och fokuserar på att. Ja men sen kan jag dricka kanske liksom.
Mm.
Och just att. Så det blir liksom roligt under tiden typ. För jag tycker det är spännande att se vad resultatet blir. Mm. För jag gör det for a good cause.
Mm.
Lite så liksom. Mm.
Ja det är spännande. Det finns mycket. Jag tror vi skulle kunna prata hur länge som helst, Lina. jag tänker innan vi ska avsluta så tänker jag ändå att du kan väl bara berätta lite gärna om vad du gör idag.
Ja, vad jag gör idag, det var ju en väldigt bra fråga faktiskt. Mm. Jag pluggar väldigt många olika saker. Jag vet inte riktigt vad det är. Jag håller på och försöker få ihop. Jag håller på att försöka få ihop vad det är jag är här för att göra.
Mm.
Jag tror jag är här på jorden för att sprida och prata om det jag har varit med om.
Mm.
För att visa att man klarar mer än man tror. Och att vi är starkare än vi tror och allting. Och under resans gång har jag även utbildat mig till olika saker som örtterapeut. Men jag märker att jag brinner inte för det. Jag tycker det är jätteroligt, jätteintressant. Men jag brinner inte för det.
Mm.
Och feng shui är samma sak. Jag vet inte om jag brinner för det. Men jag... Så vad jag gör egentligen... Jag ska ta hjälp av en coach nu också för att verkligen se vad är det jag ska göra? Vad kommer mitt fokus vara? Men jag tror att det jag kommer att göra är... Fokusera på att hjälpa andra att hitta sin livsglädje. Att se det fina i det lilla. Att fatta att vi klarar mer än vi tror. Ja, någonting inom det. Så nu är det mest att jag har mitt Instagramkonto. Jag bloggar också lite. Har alltid mycket tankar och funderingar och insikter som jag gärna skriver ner. Så det är mest det. Och så försöker jag dela där på Instagram för att se vad det är jag brinner för.
Mm.
Och det är då jag märker till exempel att nej, örterna var inte så roligt. Det var inte det. Mm. Så jag försöker se också vad responsen blir. Men även om, vad är det jag pratar om som jag bara känner... Och det är det här med att göra det som får mig att känna sån glädje. Och det är det jag håller på att försöka fixa fram nu.
Mm.
Men sen är det svårt också för att jag har haft en utmattning under jättemånga år.
Mm.
Så jag har precis börjat få energi igen. Så att jag vet inte riktigt hur jag har ju bara 4 timmars arbetskraft per dag ungefär. Jag har ju egentligen inte ens det.
Mm.
jag försöker se och få ihop hur ska mitt liv se ut. För nu på något sätt så har jag, nu på något sätt så börjar jag känna att men jag kan nog börja jobba igen. Jag kan nog klara mer, jag kan nog. Så jag är väldigt i ett uppbyggnadsfas av mig själv. Mitt syfte på något sätt. Liksom. Mm. Det är ett väldigt otydligt svar kanske.
Nej, jag tycker det är ett väldigt spännande svar. Jag tycker det är ett jättehärligt svar. Jag kommer skriva också så ni kan hitta Lina på Instagram om ni vill följa henne där. Så ska ni få den adressen också. Nu har vi ju pratat en hel del om feel good och vad man behöver göra för att må så bra som möjligt. Men jag tänker ändå om du bara vill plocka ut några grejer, dina bästa feel good tips för att må så bra som möjligt i vardagen. Vad skulle det vara?
Det är så många. Men jag tänker egentligen att det är många av de punkterna vi har berört. Och jag tycker att feel good för mig är faktiskt också att när någonting jobbigt händer, att inte se det som vad kan komma från något gott ur detta. Det blir liksom inte ett feel good sätt sådär på samma sätt som att bara dricka en varm choklad i solen. Men det gör livet så mycket lättare. Så det leder till feel good inom en. Så att se saker som händer, inte som att nej, varför händer detta mig nu igen? Utan istället bara se som okej, detta hände, skit också. Vad kan jag lära mig av detta? Hur kan jag se detta på ett annat sätt? Och vad kan jag påverka? Det är ett av feel good-sätten. Och sen är det att alltså verkligen vara i nuet. Alltså öva sig. Alltså bara sitta en stund och se. För att ofta sitter man i nuet och sen så helt plötsligt glider tankarna iväg. Undrar vad jag ska käka till middag ikväll.
Precis.
Bara då sitta där och bara, men okej, tack för den. Se den som ett moln som går iväg. Bara tillbaka till händerna runt tekoppen och vinden i ansiktet när man sitter ute. Och bara var i det. Och sen det sista är dansa.
Ja.
Alltså, men ärligt. Är du arg? Dansa. Är du ledsen? Dansa. Man kan börja gråta, man kan skrika, man kan allting. Och till slut, då är man så glad. Alltså det är en sån energiboost alltså.
Ja, det är ju så förlösande och det är ju så. Alla våra känslor sätter ju sig i hela kroppen. Och när vi då får röra oss och till musik så får ju liksom hela kroppen en möjlighet att göra sig av. Eller liksom hantera de känslorna. Så absolut, jag håller med dig jättemycket om det. Och så sista frågan. Jag har något jag kallar för feelgood-barometern där 1 är kass och 10 är fantastiskt. Vad skulle du säga att du befinner dig på den precis just nu i ditt liv?
Just nu är det nog 8. Just nu är det 8. Jag är på väg att börja en utbildning om 2 veckor som jag tror kommer leda till 10 eller typ 12 nästan. Nej, men det känns som att detta året är mycket som händer. Så jag skulle sätta mig på en 8.
Spännande. Härligt. Tack så jättemycket Lina för att du ville komma och vara med.
Tack själv. Jättekul att vara här. Ja.
Härligt samtal och tack så jättemycket till er som har lyssnat. Ta hand om er så hörs vi snart igen.